Välkommen till Under ytan med Hed. Podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner så att din inre värld blir rikare. I dagens avsnitt talar jag med Sara Norén om maskulin och feminin energi, hur det skapar attraktion, spänning och balans. Både i förhållande till andra, men också i dig själv. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Det är Per Hed här, jag som driver podden. Och jag hjälper människor att gå sin egen väg och älska vägen de har valt. Och idag har jag en gäst som heter Sara Norén som förutom är vän är också poddare och framförallt coach. Och vi kommer tala det här om maskulin och feminin energi som är ett av dina specialområden. Så varmt välkommen Sara.
Tusen tack. Och vad fantastiskt att få ha det här samtalet med dig Per.
Tack detsamma. Så vill du berätta lite kort om dig själv här och bakgrunden kring det här ämnet?
Kring det här ämnet, för det kommer ju liksom som en svans på någonting annat och ett intresse för personlig utveckling och självutveckling och vilja att förstå både människor, beteenden men också syfte med saker. Och där jag tror från allra första början så kommer det nog ur en önskan att vilja förstå syftet med vad vi gör här överhuvudtaget.
Okay.
Och i det här sökandet efter olika svar så ramlade jag över de här begreppen maskulin och feminin energi. När jag försökte förstå vad det är som gör att det ibland funkar i relationen till någon, ibland inte alls funkar, vad är det som gör att vi attraheras av någon och vad är det som gör att vi har balans i vår kommunikation eller vårt samarbete. Och det var genom de här begreppen som jag började förstå vad skillnaden är mellan till exempel en parrelation där det finns attraktion och en där det inte finns attraktion. Mm. På ett sätt som jag inte hade förstått innan jag kom i kontakt med begreppen maskulin och feminin energi. Och utifrån det så kunde jag titta mer objektivt på dynamiken mellan människor. Och det hjälpte mig att hitta verktyg för hur jag skulle tänka för att få bättre relationer till andra. Men sen också förstå relationen till mig själv.
Okej.
Okay. Mm. Var det svar på frågan?
Ja, absolut, absolut. Jag sitter med så här. Berätta mer. Men låt oss definiera. När vi säger maskulin och feminin energi. Det är tre ord att definiera. Mm. Vad är maskulin, vad är feminin och vad är energi i det här fallet? Så om vi börjar där.
Otroligt bra fråga. För jag pratar ju om det som att det hade en inneboende betydelse. Men saken är ju den att jag har ju gett de begreppen en betydelse som är sann för mig. Och kanske som har förklarats i andra sammanhang också.
Mm.
Och så som jag har förstått de här begreppen så handlar det om olika uttryck av samma sak. Samma, om vi kallar det energi för stunden så kanske vi går vidare och försöker definiera vad energi innebär.
Ja.
Men om vi tänker att det finns en grundenergi och att den kan vara maskulin och att den kan vara feminin.
Mm.
Och den här grundenergin, om vi kallar det någon form av livsenergi eller att det är materialet till det vi kallar liv.
Mm.
Och så kan det ta sig uttryck på den här skalan som går från på ena sidan, långt ut på skalan, om tänker en linje, så har vi den feminina energin. Där kan den ta sig uttryck och silas på ett sätt. Och manifesteras i världen genom den polen på den här skalan längst ut på linjen. Och så kan vi gå till andra sidan linjen där vi har en annan pol mot polen då.
Mm.
Det är samma energi men den silas genom den silen eller det filtret som är på den sidan. Den kallar vi då maskulin energi.
Mm.
Och så skulle jag vilja förklara förhållandet mellan dem. Jag har ju fortfarande inte förklarat vad som är skillnaden. Mm. Och jag tror att det här är svårt att prata om för att det ligger på en nivå av medvetande där vi egentligen inte har ett språk.
Mm.
Så vi behöver använda oss av de här metaforerna, bilderna och också få in känslan. Så att det här är ett ämne som klarnar ju mer man arbetar med det.
Mm.
Ju mer vi pratar om det. Så det vi behöver veta för nu är att det är en energi eller livskraft eller det vi kallar liv som tar sig uttryck på olika sätt beroende på vart på den här skalan eller linjen som den filtreras ut.
Mm.
Och energi blir då ett sätt att försöka förklara det här oförklarliga som vi också kan sätta namnet liv på eller chi kan också finnas. Eller medvetande i rörelse om det är.
Ja. Jag ska göra försök.
Ja,
så det gärna. Låter för mig, när du pratar om den feminina energin och den maskulina energin och de olika filter eller silar för det. Drivkraft.
Drivkraft, ja, absolut ett ord för det.
Så drivkraft, och det kommer ut då, manifesteras i verkligheten, så då kommer ut i beteende egentligen. I hur vi talar, hur vi agerar. Men kanske också även hur vi tänker och känner.
Exakt.
Hur det är inre. Så hur tänker, känner, talar, agerar, det är själva uttrycket av den här drivkraften eller energin.
Mm. Exakt. Mm. Absolut. Jag tycker att det är en jättefin beskrivning av det. Då är ju frågan om drivkraft. Tänker du det att drivkraft är materialet i det här? Eller finns det ett material som har en drivkraft? För jag tänker drivkraft för mig i min kodning låter som ett verb. Eller en riktning.
Mm.
Någonting som gör. Är drivkraften det som är? Eller är drivkraften det någonting gör?
Jag tänker det som ligger bakom. Det som kommer uttryck. Intention, syfte.
Mm.
Tänker jag drivkraft.
Mm.
Och sen håller jag med om när vi pratar om energi, det blir metaforiskt. Mm. Drivkraft är för det övrigt också en metafor.
Ja.
Men ja, det kanske inte är hela sanningen, men det kan vara ett sätt att förklara.
Verkligen, verkligen.
Så låt oss definiera, vi har då feminin energi här, en maskulin energi. Och när man pratar om det är lätt att tro att kvinnor har feminin energi och män har maskulin energi, men det är inte det vi pratar om exakt här nu.
Nej.
Så vad är maskulin energi och vad är feminin energi?
Precis. Där, jag tror att vi kan ta hjälp av våra könsroller. För det är nog, så som jag ser det, så är de könsrollerna, även fast de är liksom föråldrade och det är ingenting vi borde prata om och det är inte så det funkar och allting sånt, så är det på något sätt människans sätt att försöka greppa de här energierna eller den här skalan innan vi har blivit liksom medvetna på en högre nivå.
Mm.
Så har vi, men det kanske är så här, och så har vi börjat kategorisera och förenkla. Och det är för att vi ska kunna använda oss av det. Det är ett väldigt konstruktivt sätt att hantera de här frågorna.
Jag vill bara säga, vilken underbar förklaring om könsroller. Jag har aldrig hört det perspektivet innan.
Inte?
Nej, inte exakt det du sa nu. Jag älskar det. Det är sätt att försöka förklara, förenkla de här energierna.
Ja, men jag tror det. Mm. Men det som händer när vi försöker förklara någonting, oavsett vad det är, så blir det ju kategoriserande, det blir generaliserande. Mm. Det, språket fungerar på det viset och det är för att vi ska kunna göra någonting användbart med det vi försöker förklara. Så behöver vi skala bort det som är alltså hela verkligheten. När vi pratar om ett träd så kan vi inte ta in hela trädets essens, varenda skrymsle, vrå, doft i det, utan vi säger det är träd och vi får en bild av ett träd, mer eller mindre detaljerad. Och då kan vi förstå att det här är ett träd och då kan vi göra någonting med det.
Mm.
På samma sätt tror jag att det här med könsrollerna har växt fram. Det är liksom en schablon bild av feminin och maskulin energi. Så att då kan vi också ta det den vägen när vi försöker förstå maskulin och feminin energi genom könsrollerna. Att tittar vi på könsroller och den feminina energin så kanske den är intuitiv, den kanske är omsorgsfull, den kanske är kreativ och skapande, eller det som möjligtvis en person skolad inom NLP skulle kalla drömmande eller så. Medans den maskulina energin, eller typiskt manliga, är mer det görande, prestation, det är det strukturerade.
Just
det. Och på den kvinnliga sidan igen, där har vi kaoset, men vi har också flödet.
Ja, ja, ja.
Och så här, genom de här så kan man börja greppa, okej, om vi låtsas att det fanns någonting mer bakom de här generaliserande orden, vad hade det kunnat vara? Och på det sättet, utan att kunna sätta ord hela vägen, så kan vi kanske förstå lite vad den feminina energin har för karaktär och vad den maskulina energin har för karaktär.
Mm.
Och då verkar det vara så att på ett rent energiplan, som jag brukar säga, och jag kan knappt förklara vad jag menar med det, men det är någonting som ändå står över eller under det vi upplever som vår vanliga verklighet på något sätt. Mm. Det är någonting som verkar utan att på samma sätt som gravitationen verkar eller finns där. Utan att vi behöver göra någonting så verkar det här vara någon form av fysisk plan.
Inboende mänskligt på något sätt.
Ja, eller universellt.
Eller universellt,
ja.
Okej.
Okay. Mm. Jag tänker det som en fysisk lag.
Okej. Okay. Intressant. Berätta mer om det.
Mm. Att de här energilagarna som jag refererar till, det är utifrån mitt sätt att förstå världen, där jag ser på det här med energi eller drivkraft eller medvetande i rörelse eller så, som någonting som har lagar och system som liksom de verkar utifrån. Och det här är väl någonting som jag har förstått kanske intuitivt eller plockat samman av det jag har kunnat förnimma och förstå av det jag har försökt studera eller det jag har studerat. Och då på det här planet av medvetande, om vi ska kalla det energiplanet, där det finns olika lagar för hur energier fungerar.
Mm.
Jag tänker mig att det är medvetande laddat med positiva och negativa energi. Vi kan tänka det i form av el till exempel, eller magnetism. Och på det här, det är alltså ett plan där vi pratar om partiklar som bygger upp en verklighet. Som finns både på ett tankeplan och på ett fysiskt plan. Men i grunden så är det samma struktur eller samma materia.
Mm.
Den här materian brukar jag kalla medvetande. Materian, sen om du ser materian medvetande som vi kan likna den vid vatten. Vatten kan ta formen som is. Det är fortfarande vatten, men det är i fast form. Så ser jag det fysiska planet. Är du med?
Ja, jag tror det. Jag är också samtidigt förvirrad. Och det är bra. För när man är förvirrad är de aktivt tänker. Så att det är en bra grej.
Ja, och det här är ju någonting där som jag har kartlagt under väldigt, väldigt många år.
Så precis.
Mm.
Så egentligen, om vi pratar om maskulin feminin energi, det är en modell, och som alla modeller är syftet att förenkla verkligheten så att vi kan förstå den. Och antagandet bakom är att det är som en fysisk lag, som gravitationen. Egentligen.
Okay. Precis. Och den fungerar på ett kvantfysiskt plan, alltså vi pratar ännu mindre delar. Och på det här planet så finns det då negativ laddning och positiv laddning. Och precis som magnetism så dras de här till varandra. Nu försöker jag prata med händerna samtidigt som jag håller i en mikrofon. De dras till varandra. Har vi en pluspol och en minuspol så kommer de att dras till varandra.
Ja, just det. Just det. Magnetism.
Ja. Magnetism. Och det är inget konstigt. Det är bara det att vi tar samma liksom lag och lagen om magnetism, om vi säger så, och bara sätter på det här planet av liksom energi då. Och så fungerar de här energierna. Den feminina energin, är du långt ut på skalan mot det feminina så har du en liksom stark negativ laddning. Är du långt ut på skalan åt det maskulina hållet så har du en stark positiv laddning. Möts de två ute på stan så kommer det bli en stark attraktion.
Okej. Så där kommer attraktion in i
där
det
där. Där kommer attraktion in.
Vad ska kolla? Precis, negativ laddning, positiv laddning. Bara för att förtydliga för lyssnarna. Syftar inte på bra och dåligt.
Absolut inte.
Utan det är bara att det är motpoler till varandra.
Absolut. Precis. Det finns ingen värdering i att det heter negativ laddning eller positiv laddning.
Men vi går in på... Då uppstår en attraktion när det är mycket åt feminina och mycket åt det maskulina på två olika personer i det här fallet. Okej. Och hur funkar den attraktionen?
Det närmaste jag kommer att kunna beskriva den, det är om du tänker i två magneter med de här laddningarna. Har du dem rätt vända så att du har den negativa som möter den positiva liksom, ytan på en magnet, så kommer de att dras till varandra. Så det betyder att så här, när en person på ena sidan, vi pratar om den feminina sidan här, det kan vara en kvinna eller det kan vara en man, men den går djupt in i sin feminina energi, som vi kan kalla den då. Den tillåter sig att lämna över det här kontroll och struktur och disciplin och vara i flöde, tillåter sig att vara i känslan, tillåter sig att vara i kroppen, tillåter sig att vara i det kreativa, drömmande, i närvaro. Som möter sen en annan person, kvinna eller man, som istället förkroppsligar kontrollen, koll på klockan och på tid och rum, vet vad som ska göra och när, är väldigt närvarande men på det fysiska planet.
Kanske har en plan. Mer närvarande känslan.
Känsla, exakt.
Och där maskulina mer närvarande i det fysiska planet. Bra uttryckt.
Och de möts. Och då blir det attraktion. Och som sagt, jag är ledsen, jag kan inte förklara det bättre än att liksom visa den här bilden med magneterna som dras till varandra. Men jag tror att många kan känna igen sig i, om man rannsakar sin relation, om man är i en relation eller om man någon gång har varit i en relation, att ofta i början, där man i väldigt vanligt pratar om, vi hade så mycket attraktion i början, fanns så mycket passion, så var man också väldigt bra på att gå ut på dejter och någon fick leda och någon fick följa. Leda då i den maskulina energin, någon följde i den feminina, bli ompysslad, gå in och klä sig fint i sina respektive roller. Och sen säger jag, men jag vet inte vad som har hänt, nu har vi varit tillsammans några månader eller något år eller 10 år och nu finns det inte kvar längre. Och ofta så handlar ju det om att man behöver börja samarbeta kring vardagen. Och behöver liksom flytta sig från de här polerna mer mot mitten. mitten av den här skalan. Och samarbeta kring barn, familj, hem, jobb eller liknande. Och mötas där. Och det vet vi att när det inte finns lika stor liksom, polaritet mellan en, eller, i en magnet, blir det heller inte lika stark attraktion.
Just det. Så där finns andra fördel att mötas mitten, lättare att samarbeta där, hör jag då. För att vi möts där för att syfta att samarbeta. Så, det här är jätteintressant, tycker
Visst.
Jag. För om motpolerna har sina fördelar och nackdelar, om vi ska ren krasst där. Kanske jag kommer maskulin energi när jag kategoriserar så här. Men det...
Nej, det är sant, men det är helt sant. Ja.
Och sen när vi möts, då är vi med på samarbete. Så det är egentligen för att få en relation att funka så behöver vi kunna dansa mellan att mötas i mitten och vara ute på polerna.
Exakt.
Makes sense.
Och... Om jag ska få ta mig friheten att generalisera.
Det får du.
I det här sammanhanget. Så har det jag har noterat är att det som ofta händer. Det är att båda parterna hamnar mot den maskulina energin. Okay. Så att den som var liksom förkroppsligad den här negativa laddningen. Lämnar inte över på samma sätt efter ett tag. Utan går och konkurrerar på den maskulina, vid den maskulina polen. Och då blir det nästan lite mer utav en maktkamp i relationen.
Okej, så båda vill ha kontroll?
Båda vill ha kontroll, precis. Okay. Eller så som det många gånger förklaras är att jag kan inte lämna över kontrollen för att då faller hela vårt hem.
Ja, just samman. Det. Jag har faktiskt ett ganska kul exempel på det där med en relation jag hade för många år sedan som jag bodde med henne. Och vi hade mycket sådana här maktkamp på vissa saker kring kontroll. Då jag kände att då, hon litar inte på mig. Hon skulle gå in, tyckte jag. Och hon tyckte jag var slarvig. Så det var slarvig och de bitarna. Så var det en gång vi skulle flytta och då hade vi tre dubbelhyror. Så då tyckte jag att då hyr vi ut den ena lägenheten 3 månader, eller den vi skulle flytta från. Vi hyr ut den så att vi slipper dubbel. Vi hade inte jättebra ekonomi heller. Tyckte du det är smart? Och hon sa nej, tänk om det blir fel och det kanske man inte får och det var en och det andra och det var mycket så här. Och då var jag i tillstånd om att jag blev less på det här. Inte att jag blev arg, brusade upp, inte så, men jag var så less på det. Och så började diskutera lite grann varför det här var bra. Men nej, jag tror inte det var bra. Sen sa jag bara så här, för jag blev less. Vet du vad, jag har bestämt redan att vi hyr ut den här i 3 månader. Och så sa hon så här, okej. Jag minns min chock, för jag var beredd på att nu kommer det bli motargument, nu kommer det bli i princip gräl. För jag var, okej. Jag blev så här. Chockad, okej, så gjorde det. Sen frågade jag någon dag senare eller någon timme senare. Vad hände där när jag sa det? Nej, då kände jag att du har kontroll. Du har det här så jag kan släppa det.
Det är exakt så.
Och det var så magiskt.
Precis så. Och där också, min erfarenhet är att många utav de individerna som i början av relationen, om vi tar det som exempel, förkroppsligade den feminina energin. För ofta så är det så i en relation att någon känner sig mer bekväm i den maskulina och någon mer bekväm i den feminina. Och därför återvänder man dit så att det blir liksom ens på något sätt grundenergi. Många gånger så är det så att det är kvinnan som liksom trivs i den feminina energin och mannen som trivs i den maskulina, men behöver absolut inte vara så. Och det är så talande, det som du tar upp här och så som du berättar. För det är så mångas önskan att så här, ta kontrollen. Berätta för mig vad det är som ska göras och hur det ska gå till. För en person som tycker om att vara i den feminina energin, han eller hon har absolut möjligheten att kliva in och säga, vet vad, jag tycker inte det.
Nej.
Men om den som är i den maskulina energin visar att jag har kontroll, jag har tänkt igenom det här, jag har gjort en plan och jag har gjort riskbedömningen. då kan personen i sin feminina energi få möjligheten att lämna över.
Ja.
Och då skapar vi den här härliga dynamiken och balansen. Mm. Där den personen sen kan bidra med omsorg, värme, mjukhet, kreativitet och så vidare. Men det kan han eller hon inte om han eller hon behöver vara i den maskulina energin tillsammans med den andra och styra upp. Men det funkar åt andra hållet också.
Mm.
Det blir väldigt svårt för den som trivs i den maskulina energin att vara där och ta sin plats om den andra personen är där och interferar hela tiden och konkurrerar om den platsen.
Ja.
Så att den behöver lämna utrymme där och träna på att lämna över.
Ja, just det.
Och där kommer vi till vikten av att jobba med de här olika uttrycken i sig själv.
Mm. Just det. Skulle du påstå att det egentligen är sunt för alla eller de flesta att kunna träna vara sig både i sin maskulina och sin feminina energi?
Absolut.
Oavsett kön?
Absolut.
Okay.
Så skulle jag göra det. Och det som jag tror det är att så här, vi behöver öva i oss själva, i relationen till oss själva. Behöver vi öva på båda delarna.
Ja.
Och om jag får ta ett exempel från det vi har pratat om tidigare. Med inslag från NLP. Där vi pratar om jag har förstått rätt, drömmar personligheten eller drömmaren i oss. Eller delpersonligheten drömmaren.
Ja.
Och den kanske kan symbolisera eller representera den feminina energin. Och sen så har vi göraren, som den maskulina energin, också en del personlighet. Och vi behöver jobba mellan de här i oss själva på samma sätt som ni jobbar inom NLP:n.
Ja.
Och hitta balansen och integrera båda två i oss själva.
Just det.
Men när vi väljer att gå samman med en annan människa i en parrelation, då kan vi få möjligheten att i det samarbetet få vara i den energin där vi känner oss mest levande.
Åh, bra uttryckt. Vi känner oss mest levande.
Ja. Så vi hjälper, vi tar liksom som om vi gungade gungbräda eller liknande. Så använder vi oss av att vi är två. Om vi säger jag trivs i min feminina energin, träffar jag en person som jag vill leva ihop med som trivs i den maskulina energin, så kan jag använda parrelationen för att ännu oftare få känna mig levande i den feminina energin.
Mm.
För då balanserar han i det här fallet upp på den maskulina punkten. Sen om han åker på semester någonstans och inte tar med mig och jag blir ensam, då behöver jag kunna gå in och skapa struktur i mitt liv. För annars faller det.
Ja.
Eller så blir ingenting gjort. Eller så är det bara kaos och det är kanske jättekreativt och vackert, men det händer ingenting.
Men då blir man ju mer beroende av den andra.
Ja, precis.
För det är något annat.
Därav vikten
att
integrera båda energierna i sig själv.
Just det.
Så vi behöver ha det. Vi kan inte... För jag tror det ofta händer också att vi försöker hitta någon annan som bidrar med den energin som vi själva inte känner oss bekväma i. För att slippa göra det inre arbetet och integrera båda polerna.
Just det, då gör vi försöker ta en genväg.
Exakt. Och då blir vi beroende av någonting externt. Och då blir det också väldigt... vår verklighet brukar bli väldigt volatil. Alltså, eller den... Det kan gå väldigt upp och ner beroende på då vad den andra bestämmer sig för i stunden. Om den, för så fort den lämnar rummet då så skapas ju en obalans. Liksom. Om du tänker att någon kliver av den här gungbrädan i farten så blir det dunk. Där jag som då inte har integrerat båda sidorna sitter kvar.
Just det.
Och sen så blir det inte balans förrän han kommer in i rummet igen och sätter sig på sin plats.
Just det.
Jag behöver kunna, liksom, när han går, då behöver jag kunna ställa mig på mitten någonstans och bestämma själv.
Just det. Där kan jag ju ändå erfarit när jag har träffat människor som så här, min exempel har oftast varit mannen som så här, när hans fru är inte med, då blir han blir inte lika trevlig, det blir någon förändring där, men när så fort hans fru är med, och det är säkert andra hållet också, så då blir han mjukare i kanten, blir som mer behaglig att vara med.
Mm. då är det sannolikt så att han har använt sin partner för att få liksom hela registret av, eller ja, större delar av registret av maskulin och feminin energi. Och kanske glömt att göra arbetet i sig själv och få tillgång till större delar av det registret i sitt inre. Så hon kommer med den energin som kompletterar. Och det är jättefint att vi kompletterar varandra.
Mm.
Men vi kan inte göra det som ett substitut för att göra det inre arbetet.
Och det kan jag tänka mig en av nackdelarna med könsroller. Särskilt när det var ännu mer utpräglat i samhället. Mm. När det var faktiskt att kvinnan överlag inte jobbade och var hemma. Då behövde ju inte mannen eller kvinnan för den delen. För det hela samhället var strukturerat för att kvinnan är sin feminima och mannen är sin maskulina. Dels så tog inte hänsyn till de män som vill vara mer feminima och tvärtom. Men också att det fanns ingen anledning att göra inre arbetet.
Nej, egentligen. Precis. Och där ser vi nackdelen med den, liksom, om vi kallar det rörelse eller strukturen som var med könsroller. Men vi kanske också kan se att det finns en baksida på den rörelsen där vi försöker jämna ut det här också.
Ja.
För om alla ska vara högpresterande, om alla ska jobba heltid, om alla ska ha koll på allting och så vidare, då skapar vi ett helt samhälle där alla är i sin maskulina energi.
Ja.
Och alla ställer sig på den sidan av den här gungbrädan som vi pratar om. Vilket gör att vi får ingenting av fördelarna eller liksom det fantastiska som är med den feminina energin.
Ja.
Om alla förkastar att uppfostra barn, mjukhet, drömmande, de här mjuka värden, så blir det en ganska kall och hård värld.
Mm.
Och tittar vi ut så tror jag många kan se tecken på att vi har börjat skapa en ganska kall och hård värld.
Ja.
Så att vi behöver också tillåta människor att vara i den feminina energin och börja värdera de egenskaperna. Lika mycket, inte mer, än de maskulina.
Nej.
Men de behöver också få ta plats.
Det här är något, jag har inte tänkt i de här termerna innan, men jag har tänkt innan så här, varför undervärderar man, till exempel har man sagt inom jämställdhetsrörelsen eller delar av den, särskilt idag, att det var så här, män har bara fördel för att de har fått göra karriär.
Mm.
Som om att det inte är värdefullt att vara hemma med barnen.
Exakt.
Och problemet som var förut var ju att man inte hade så mycket till val.
Exakt.
Kvinnan automatiskt skulle vara hemma och man skulle automatiskt vara den som försörjer. Det var det som var problemet snarare än dynamikerna i sig.
Exakt så. Att man försökte, och då var det ju så här, bara för att du är man så ska du jobba, ha karriär och bara för att du är kvinna så ska du men det blev ju jag tror att det blev ett sånt missförstånd av just det här att vi försökte generalisera och förstå saker som ligger på en högre medvetande nivå egentligen. Och utan att vara kritiska till vår egen förståelse för det.
Det var ju egentligen kollektivistiskt tänkande.
Exakt.
Och sen var det individualistiskt. Men just det här med alltså vi nedvärderar det feminima.
Mm.
Ja, väldigt intressant egentligen. Just det. Så den rörelsen idag gör att fler hamnar i maskulin energi. Och jag kan tänka mig par då har mer den här mötsat i mitten samarbete mer.
Mm.
Men mindre motpoler, förutom kanske i början när man träffas.
Ja, och ofta så ser vi att funkar det, då kanske man möts i mitten och sen så går tillbaka till sina respektive poler.
Ja.
Ofta det som händer idag, där i Sverige i alla fall, jag kan inte tala för hela världen, för att jag tror att det har väldigt kulturbetingat också, vad som finns för värderingar just på platsen. Mm. Men här så tenderar vi att hamna mer mot det maskulina även i våra parrelationer. Så att det blir den här maktkampen där. Så att det är inte ens så att vi möts på mitten, utan vi konkurrerar om kontrollen.
Mm.
Och där den som är, om man säger, om vi generalisera och använder man och kvinna bara för stunden som får representera de här energierna. Mannen blir väldigt trött av att båda är i den energin, för han behöver hela tiden försvara sin plats. Och kvinnan blir väldigt trött i sin energi, för att hon gör ju ett jättehopp från där hon får liv. Där hon känner att hon är i flöde. Så hon behöver ju liksom gå in och kan kalla det den maskulina skölden. Hon tar på sig någonting över det som är hennes mest sanna essens, eller hennes sanna jag, där hon mår som bäst. Och så bär hon den här rustningen på den platsen istället. Och det är väldigt krävande för henne. Så båda blir trötta av att det konkurreras på en pol. Därför vi behöver balansen.
Ja. Just det. Och jag blir nyfiken då. För om det är en parrelation och den ena är mer bekväm i sin feminina energi, oavsett om det är mannen eller kvinnan, och andra är mer i sin maskulina energi, och sen kan man mötas i mitten och sen komma ut i polerna. Hur viktigt, om det ens är viktigt, skulle du säga om den ena är mer bekväm feminina och andra är mer maskulina, att de ibland byter? Att den feminina blir mer maskulin och andra maskulina blir mer feminin?
Jätteintressant fråga. Jag tror att det är väldigt individuellt. Vad man har för behov som individ. Och där får vi också tänka på att det är inte bara i parrelationen som de här energierna gör sig gällande. Utan det är även i vänskapsrelation, i alla relationer med allting. Det är en lag som alltid fungerar, eller någonting som alltid förekommer, precis som gravitationen. Det är därför jag tycker att det är ett bra exempel, för den är alltid där, det spelar ingen roll. Det är inte så här, undrar om den funkar idag, utan vi är ganska med på att den kommer alltid göra sig gällande, precis som de här energierna, eller den här skalan då. Så att det kanske är så att jag som tycker om att vara i min feminina energi, i en annan relation får väldigt mycket möjlighet att vara i min maskulina energi och träna på att vara där. Och då kanske jag inte har något behov av att byta med min respektive eller i min parrelation och vara i den maskulina energin. Utan jag kanske mår allra bäst om han alltid är i sin maskulina energi, till exempel. Förutom när vi behöver samarbeta och gå till mitten. Men när vi är, när vi ska skapa attraktion, så kanske jag aldrig behöver vara vid den maskulina polen. För att som sagt, vi går ju till polerna för att skapa attraktion. Ja, vi går närmare varandra för att samarbeta och förstå varandra på det plan.
Ja, just det. Bra perspektiv. Så jag kan ju skapa balansen i alla relationer jag har. Och där kan man ju se en del som är mer i maskulin energi, kanske i sitt jobb. Sen hemma kanske mer för sin feminina energi.
Absolut.
Just det. Och nyfiken då, för det gäller även vänskapsrelationer. Parrelationer har vi ju fler exempel på hur det yttrar sig och attraktioner. Hur skulle du säga att det är skillnad slash likhet med vänskapsrelation kontra en parrelation?
Jag har inte tittat jättemycket på det liksom ur ett undersökande perspektiv. Min upplevelse är att det kan gå nästan mer sömlöst mellan de här, alltså att byta plats. Om man tittar på hur jag agerar med mina tjejkompisar som också tycker om att vara i sin feminina energi, så kan det vara lite från dag till dag vem som leder samtalet, eller vem som säger nej, nu jävlar, nu gör vi så här, eller nu är det dags att rycka upp sig, eller så, och den andra bara så okej, ja, men då jag kanske behöver lite mer struktur i mitt liv, eller så att turas om, eller åt andra hållet, att någon kommer med så här, men nu tar vi en kopp te och sen så känner vi in den här stunden. Och det är mindre motstånd att röra sig mellan de här olika energierna i mina vänskapsrelationer. Och jag kan inte tala för att det är så med alla, men det kan vara så att våra parrelationer eller den personen vi har valt att leva med, där blir det ofta väldigt laddat. För att det är den personen vi har nära hela tiden ofta. Den vi är mest oss själva med. Den vi är mest sårbara med. Den vi liksom vågar komma till uttryck i vårt fulla jag med. Och också där vi har kanske flest sår från uppväxt.
Just det.
Så att där är det, där blir det ofta fler triggers. Vi har liksom våra skuggsidor som vi bråkar lite med. Vi vill förkasta delar av oss själva. Vi vill liksom, vi fördömer reaktioner i oss själva eller i andra. Och det blir väldigt sårbart och naket. Så att där är det ofta mer utmanande. Och den blir ju många gånger den relationen som hela tiden slits på ett negativt eller positivt sätt. För det är också där det finns mycket stoff att hämta för självutveckling.
Ja, just det.
Där vi blir triggade, där finns ju saker vi kan lösa upp som vi kan liksom frigöra oss från, som vi kan integrera eller vad det nu kan vara. Så jag tror att det är skillnaden. Att egentligen så är det inte skillnad i energierna på det planet, utan gravitationen funkar oavsett. Men i våra vänskapsrelationer tror jag många tenderar att ha ett mer öppet sinne eller ett liksom mer läkt förhållningssätt än vad vi tenderar att ha i våra parrelationer.
Just det.
Och därför så kan det upplevas mer utmanande i en parrelation att liksom röra sig mellan de här polerna utan friktion. Sen är det ju så, det är väldigt sällan vi kanske vill skapa attraktion med en kompis.
Nej, i alla fall inte sexuellt sådan.
Nej, precis. Och det blir ju ofta det. Alltså, är en attraktion så ligger ju den väldigt nära liksom, sexuell laddning också. Och det är lite det som är grejen med att ha att skapa en attraktion i det här. Sen då kan få mig också tänka på att attraktion, sexuell attraktion ligger nära eller är samma sak eller en variant av kreativitet till exempel, eller skapande kraft och så. Så att det behöver inte ta sig uttryck i det. Men det är som sagt, våra vänner kanske vi ännu oftare vill ha samförstånd med, förstå varandra och inte ha samma funktion i vårt liv. Men några kanske har vänskapsrelation där man vill ha attraktionen och då,
ja, just det. Jag tycker det är intressant där, för när jag växte upp, eller särskilt när jag så här, ja, men tonåring, ung vuxen, nu hade jag inte begreppet feminin maskulin energi på den tiden, men jag vet att jag tänkte så här att jag är nog lite mer feminin än flesta män, alltså i mitt sätt att tänka vara. Men sen så fick jag en dragning till att gå så här kurser, personlig utveckling för män, av män och för män. Så här, Mankind Project, sack jag till då. Och fick en jättedragning att jag vill vara mer maskulin energi. Och det var jättevälgörande för mig. För det jag gjorde innan var, det vi pratade om innan, att jag var rädd för, jag var obekväm med att kliva in, förutom vissa sammanhang, men överlag i min maskulina energi. Och det gjorde all världens skillnad för hela mitt liv. Med att faktiskt få kontakt med den. Jag kallade det att få kontakt med min manlighet. Med det som är manligt för mig då, inte könsroller. Och varit väldigt välgörande för i mitt företagande, i alla mina relationer, i det mesta. Men, eller inte män, och samtidigt så vill jag ha dynamik, gå mellan båda. Jag trivs jättebra av att vara den feminina energin. Och jag trivs väldigt bra i maskulin, men jag trivs väldigt bra med båda. Så finns det att jobba fortfarande kvar på många plan. Men jag vet inte vad jag vill säga. Det var bara en reflektion, tror jag.
Ja, men fantastisk reflektion. För det är ju precis det som det inre arbetet handlar om. Att det är ju, den lata säger jag trivs bra att vara i min feminina energi, till exempel. Och sen så går den aldrig över och tar kommandot och går in i sin maskulina energi. Den som vill utveckla säger ju att så här, jag vill integrera hela mig. Jag vill bli hela min potential. Jag vill kunna vara i min feminina energi, men jag vill också kunna gå över och liksom skapa struktur, ta beslut och göra en plan och arbeta mot mål. Och då integrerar den liksom den polen också. Och där tror jag, utan att vara psykolog på något sätt, att vi har säkert mycket av vårt förhållningssätt till de här olika energierna från relationen till exempel våra föräldrar under vår uppväxt och sådana saker. Så jag tror att man kan göra väldigt mycket arbete med hjälp av de här begreppen som det är. Det är inga, alltså det är inga sanningar att det är så här, utan vi har valt de här orden för att försöka beskriva det här fenomenet.
Ja.
För det är ändå ett faktum att vår drivkraft, som du säger, kan ta sig uttryck som flödande drömmande eller som struktur och målsättning. Ja. Och det här blir ett sätt att förhålla sig till det. Också se, är jag jättemycket åt ena hållet så kanske jag behöver balansera upp med den andra sidan. Och har vi inte ord för det så blir det väldigt svårt för oss att jobba med det. Vår hjärna vill ha en bild, en struktur, alltså vi vill ha någonting att greppa tag i för att sen kunna göra en bedömning.
Och det är ju där meningsskapande kommer in. Skapa mening, för begripa vad är det. Skapa ordning och kaoset egentligen.
Exakt.
Och det här är intressant, för både du och jag är coacher. Som coach skulle jag påstå behöver du kunna dansa mellan feminina och maskulina energin när jag coachar en klient. Jag behöver vara feminin, jag behöver kunna visa empati, jag måste kunna vara där och visa att jag har det, jag dömer inte dig, alla de här sakerna. Du ska kunna ta upp vad du vill med mig och det är 100% okej. Och allt får vara, alla känslor är okej, alla de här sakerna. Och jag behöver gå in i en maskulina så att det faktiskt också blir resultat av det. Så att vi utmanar dig, att inte låta dig, säger man på engelska, sell yourself short. Att jag testar dig, ibland provocerar dig, alltså eller klienten, för att det ska hända någonting. Att det ska bli en förändring. Så att det är intressant, för jag har svårt att säga att en coach som bara skulle vara feminin eller bara maskulina skulle inte vara effektiv. Bara maskulin coach, det skulle kännas som att jag kommit en drill sergeant. Alltså utmana, men jag får ingen empati, jag får ingenting. Det kommer kännas väldigt jobbigt och så, jag kommer inte våga öppna upp mig. Bara feminin, då kommer jag säga, vilken trevlig coach jag har. Händer någonting? Nej, men det är trevlig.
Exakt. Och där finns det, jag tycker om liknelser och metaforer för att det hjälper mig att förstå abstrakta koncept. Och det här är ju verkligen ett abstrakt koncept. Jag menar, vi börjar prata om så här, det är energier, det är ju superluddigt. Men jag har hört några som pratar om de här energierna som, om du tänker den feminina energin, som vatten. Och sen så tänker du den maskulina energin som berget eller jorden. Så du behöver den maskulina energin för att skapa en container, alltså någonting att hålla vattnet i.
Fantastisk metafor.
Eller hur? För utan berget då, eller marken, så är vatten, tänk dig vatten utan någonting som håller det. Det bara flyter ut, det blir ingenting utav det. Tänk dig berget eller marken utan vattnet. Det är ganska, alltså det blir stelt och tråkigt och inget liv, det händer ingenting, det blir bara står still.
Just det.
Men tillsammans så kan det bilda en sjö, ett hav, en flod, ett vattenfall. Därför behöver vi båda två.
Ja, just det. Bra. Nej, jag gillar, jag blir så här. ni ser ju inte mig, men jag så här, sitter och ler just nu och så här. Härligt sätt att se på det. För du pratar ju om feminin energi kanske mer drömmande energi. Och det är ju logiskt, för att om jag bara drömmer och det är bara vatten som flödar och det finns ingenstans vattnet hamnar, så blir det ingen manifestation av drömmen. Om jag bara gör massa saker, som då jorden eller berget, bara gör massa saker, men det är ingen mening i det. Det är inget som är av substans för mig. Så blir det bara torrt. Jag bara gör massa grejer. Jag presterar. Blir en högpresterare, som vi kallar det. Så att inom NLP, eller särskilt neurosemantik som jag håller på med, brukar man ju prata om att vi vill ha dynamik mellan drömmaren, i det här fallet då feminin energi, och dynamik mellan presteraren, eller göraren. Och tillsammans när vi har den dynamiken i synk, så blir vi självförverkligaren.
Just.
Vi förverkligar det inom oss själva.
Snyggt.
Som vattnet är liv, mitt liv inifrån manifesteras på utsidan som blir som en container, som är något som ger värde för mig och andra.
Exakt, snyggt. Det är ju en supersnygg förklaring. Och jag tror att det är... personligen så tror jag att maskulin, feminin energi och drömmaren och göraren eller så är olika ord för samma sak. Och sen har vi förstått dem lite annorlunda, vilket gör att de blir lite annorlunda i karaktär. Det som är att det språket gör väldigt mycket med vår förmåga att förstå olika saker. Det har väldigt stor betydelse vad vi använder för ord till saker och ting. För säger du drömmaren så kommer det innefatta liksom det här som vi associerar med drömmaren. Säger du feminin energi så kanske det är ungefär samma sak, men det kanske kommer innefatta några fler saker som drömmaren inte har, och drömmaren har några saker som den feminina energibegreppet inte har. Men jag tror att det är olika sätt för oss att försöka förstå samma essens på på ett icke-språkligt plan.
Ja, verkligen. Jag vill gå tillbaka lite ett par relationer här. Tycker det är intressant för att... Alltså, vi måste ha fler poddavsnitt, märker jag. Det finns så mycket att prata om. Men om man tar en par relation, om vi tar vatten och jord eller bergmetaforen här, så är det ju då... Så den feminima, om det är kvinna eller man, men vi säger att det skulle vara kvinnan om vi generaliserar det. Hon ger liv åt relationen, liv åt hemmet. Jag tänker, och han skapar stabilitet, ordning, strukturen, att göra allt det här livet möjligt. Om vi tar då, om det är mannen som gör det. Ja, makes sense. För att det finns ju till och med de här uttrycken som, vad jag säger, om du ger... kvinnan ett hus så skapar hon ett hem. Det finns väl så här. Det är också ett sätt att förenkla då.
Exakt. Och där ser vi också, när man ser det på det viset, så ser vi också vikten av att låta vår partner vara i sin energi och att träna på att vara kvar i sin egen. För om du tänker i en sån parrelation, men så tänker du att den här mannen som står för struktur, som tar beslut, som har koll på tid och rum, börjar fråga, vart har vi någon mjölk hemma? Vart har vi blöjorna? När skulle vi vara på den här middagen på lördag? Längre än över allt maskulint ansvar på sin partner.
Och det här är ju väldigt vanligt.
Dessutom. Jättevanligt.
Oftast kvinnan som har koll.
Och personligen så tror jag att det är lite en sån här oönskad konsekvens av att vi får ett mer jämställt samhälle. Jag tror att det är jättebra i sig. Men jag tror att det gör många män rädda också för att ta kommandot i sin parrelation och att våga hålla kontrollen. Och samtidigt så kan vi vända på det. Hur många parrelationer ser vi inte där kvinnan, om vi fortsätter generalisera på det viset, ifrågasätter hela tiden? Vadå, är det säkert att det är så? Blir det här bra nu? Kommer det verkligen? Ja, men tänk om vi inte har tänkt på allt när vi ska hyra ut den här lägenheten. Nej, liksom. Eller sådana saker. Och liksom utmanar där. Då har vi inte den dynamiken. Utan då förlorar den sin skönhet.
Just det. Ja, bra. För
jag tror att även fast det kan vara utmanande, så att behålla en balans i sin parrelation kanske kan hjälpas av att bli medveten om det här och att faktiskt försöka hålla sig på sin planhalva och låta den andra vara kung eller drottning på sin.
Ja, just det. Ja, fantastiskt. Just det. Det här tycker jag är intressant. Om vi pratar hushållsarbete. Jag upptäckte med det var många, många år sedan, så var det väldigt mycket bråk och tjafs om hushållsarbetet. Och det var egentligen klassiska. Hon tyckte jag var slarvig, jag tyckte hon var pedantisk. Och jag var mer slarvig på den tiden också, så det finns poänger, och hon var mer pedant för den, och så vidare. Så det fanns sanning i båda, men det skapade ingen bra dynamik att bara tycka det. För att vi hade herrans massa bråk. När vi flyttade ihop så första halvåret, vi hade varit ihop ett halvår innan, första halvåret var väldigt mycket bråk om hushållsarbetet. Och det var inte att båda gjorde sitt bästa. Det som gjorde det var att vi satte ansvarsområden. Så det ena fick då gå in i maskulin energi på Jag hade till exempel disken, hon hade matlagning, jag hade dammsugning. Hon, så vi gjorde så här olika. Och då var det som att hon fick då ta kontrollen över vissa saker och jag kontrollen över andra. Och sen fick vi i mitten samarbeta med vad vill du ha för standard på dammsugning? Hur ofta ska det göras? Okej, vad ska vi ha för typ av mat? Vad ska det vara? Och så vidare. Så att vi satte de standarden där möts i mitten. Och det funkade galet bra. För resterande 4 år ungefär som hon och jag var ihop hade vi typ kanske 2 bråk totalt om hushållsarbetet. Och innan det på ett halvår kanske vi pratar om, jag har inte räknat, men 30-40 gånger. Herrans skillnad. Så det är också sätt jag tänker då att man kan säga, var, även om jag inte säger de termerna, var ska du ha din maskulina energi? Var vill du ha kontroll? Var ska jag ta kontroll? Hushållsarbete eller kring andra saker.
Precis.
Så att det blir medvetet val, inte bara på automatik på könsroll eller av lättja, slapphet, utan ja.
Precis, och det är ett fantastiskt exempel på det, där man också möts i mitten och utgår därifrån. Att så här, ja, men om jag har det här ansvarsområdet, då finns inte din bidrag, alltså din balanserande energi, utan då får jag balansera min energi själv. Så då får jag ta kommandot där, jag kanske gör en plan för vad som ska, om jag har vi säger matlagning, så kanske jag tar kommandot och jag bestämmer vad som ska handlas, vilka dagar som vi ska äta vad, när det ska lagas och sådana saker. Då är jag min maskulina energi, och när jag lagar maten, när jag står där och hackar lök och någonting puttrar på spisen och kanske är väldigt närvarande och flödar i min feminina energi. Jag kanske kommer på att vi kanske ska ha i lite koriander i det här och skapar i det. Och är där. Och då får jag vara i båda två. Och du går inte in och stör i det. Utan det är mitt område. Och du får göra likadant i dina områden. Om det är disken, du får lägga upp det som du vill. Det enda är att det ska bli gjort. Du kan vara både i din maskulina energi, göra en plan för det, och din feminina energi och känna hur det varma vattnet känns mot fingrarna om du vill det. Och du får hitta balansen där. Ja. Det som är, det är ju att sen har ni det gemensamma där ni satte den planen tillsammans. Och jag tror att det är där som det ofta är outtalat och oklart hos människor. Eftersom att vi inte har de här begreppen integrerade i vår vardag. Att när det är mycket bråk, när någonting inte funkat, vem tar kommandot då? För där, jag tror att det kan vara så många gånger att den som har den maskulina energin vågar inte riktigt, för att den vill inte bli sedd som dominant och elak och styrande och allt vad det nu kan vara. Och den med den feminina energin känner, nu får jag göra det igen. Och jag orkar inte. Det är alltid jag som, om det här någonting, om det ska pratas om någonting eller om det någonting ska bli gjort, så får jag alltid liksom kliva upp och göra det. Varför kan han aldrig? Och så blir man besvikna på varandra och så.
Just det.
Så att det är där som vi kanske behöver börja ha ett samtal kring. Var trivs du? Vill du att jag förkroppsligar mer av den maskulina energin? Att jag vågar ta kommandot i vardagen till exempel. Eller på helgerna. Eller vad man nu bestämmer. Så här, jag gör gärna det. Men då behöver du kliva åt sidan. Då behöver du låta mig göra det.
Ja.
Så kommer jag att liksom fullt ut ta den rollen. Och du liksom, du kan lita på mig. För det är det det handlar om. Det handlar om att bygga förtroende mellan de här polerna. Så här, och det som den då kan förvänta sig, det är ju mjukhet, kärlek, värme, liv, uppmuntran från den andra parten.
Ja, just det.
För det är väldigt svårt att vara mjuk, varm, kärleksfull, uppmuntrande, kreativ om man samtidigt ska vara, ha struktur, ha en plan, sätta mål, vara i görandet. Man kan göra båda två, men inte alltid samtidigt.
Nej, just det. Bra. Intressant. Så egentligen, om jag brukar alltid avrunda de här poddavsnitten med ge 3 tips. Så det här tycker jag är ytterligare tips som jag plockade ut från det du sa nu, var ju att för det första prata med varandra. Var trivs du? Mm. Oavsett om man använder de här termerna eller andra termer. Precis. Allt från ett hushållsarbete. Vilka hushållsarbete trivs du mer i? Vilka gillar inte du? Mm. Okej. Okay. Och vilka gillar jag? Och så ställa de frågorna. Mm. Och det är egentligen kunna göra allting pratbart i relationen. Allt från sexlivet till hushållsarbete, till ekonomin, till barnuppfostran om man har barn och så vidare. Att allt får vara pratbart.
Verkligen. Verkligen. Och också prata om det ni ska prata om. Med medvetenhet kring det här, att just det här skillnad på att leda och att bli ledd, och att några trivs i att leda och får energi av det, andra blir väldigt trötta av det, några trivs i att liksom lämna över och bli ledda, och andra dör invändigt av att ha den positionen, så kan man också prata om hur ska vi ta upp att vi ska prata om någonting, vem av oss gör det, och vem får energi av att ta den rollen, till exempel. Så att det blir liksom ytterligare ett lager. Prata om allt och prata om hur ska vi prata om allt.
Ja, just det. Just det. Ja, det är bra. Metaprata.
Precis så.
Och någonting som också är intressant, för tankestrån om jämställdhet.
Mm.
Jämställdhet är en bra grej. Så när vi gör på det här sättet, gör pratbart, om vi gör det i våra relationer, då blir det ju faktiskt en äkta jämställdhet, för båda får det de vill ha istället för att båda ska kompromissa. För det är ju egentligen det som kan bli med för mycket jämställdhet, eller när den blir förvrängd, det blir för mycket kompromisser.
Jag måste
hitta någon mellanläge hela tiden istället för att bara få vara i den energin jag trivs i.
Exakt.
Och det kan ju vara olika situationer jag trivs i olika, men oavsett bara få vara i den.
Mm.
Det är väl äkta jämställdhet, för då kommer du från fria valet.
Precis, precis. Mm. Och att normalisera det här, att så här, fan, jag tycker om att ta kommandot. Ja. Jag vill göra det, jag vill bestämma vart vi ska äta och när vi ska vara där.
Ja.
Bra, gör det då. Jag låter dig, för att jag tycker om när jag kan få slappna av.
Mm.
När jag kan få vara i känslan, när jag kan få följa med och uppleva, till exempel.
Ja.
Och så här, det är inte fel med det.
Nej.
Och där tror jag att det ligger i vårt samhälle, att vi har då värderat de här olika egenskaperna olika.
Mm.
Vi har tenderar att sätta väldigt högt värde på prestation och struktur. Och inte prata om eller helt ignorera mjukhet och empati på det sättet. Liksom.
Ja.
Så därför så blir det fult att prata om. Att man vill ta en specifik roll.
Mm.
Men båda är lika värdefulla.
Ja. Ja. Och skulle det vara så att båda vill ta samma roll i vissa områden.
Mm.
Då kan man ju göra, istället för att båda ska konkurrera eller båda ska kompromissa, så kan man ju då turas om.
Exakt. Exakt.
Det kan inte vara mer än det.
Precis så. Precis så.
Ja.
Att säga, nu är det min tur att bestämma vart vi ska äta.
Ja, exakt.
Ja. För det kanske är jätteviktigt för båda att få bestämma det. Om man så här tar varannan vecka då.
Mm.
Det är ju superbra.
Ja.
Ja.
Häftigt. Bra. Så ett tips är ju allt pratbart. Ett andra, var medveten om vad du trivs bäst. Mm. Om det är en relation eller i olika sammanhang. Kanske på jobbet också. Eller vad det kan vara. Så klargör det. Och den tredje, som jag läser ut från det här samtalet, så pratar om att gör det inre arbetet och balansera inom dig själv så du kan välja vilken energi du kliver in i.
Ja. Jättebra. Det är verkligen de tre som jag skulle ha velat lyfta. Liksom. Så, definitivt.
Mm. Ja, vad härligt. Alltså, det här var ett rent nöje att prata med dig, och det här, som sagt, det här måste vi göra fler gånger. Det här var ju
det är helt fantastiskt att prata med dig.
Ja.
Verkligen.
Tack. Och om nu lyssnarna vill få tag på dig, kanske anlita dig som coach eller har några frågor, hur får man tag på dig?
Då kan man, just för tillfället, om vi säger så, eftersom att jag är i uppstartsfas av olika grejer, eftersom att jag har varit föräldraledig, så kan vi säga att det finns ett Instagram-konto som heter syster.smaragd. Där finns jag och så. Och jag kan säga att när det blir någonting nytt så kommer jag att meddela på det kontot. okay. vart jag tar vägen. Men det kanske är det lättaste sättet att så här, nämner vi en så finns det en möjlighet. Så vi tar det där igenom.
Syster.maragd. Och det står ju då här, även här i texten.
Perfekt.
Okej, okay. Så tusen tack Sara.
Ja, tusen tack själv. Ja. Verkligen fantastiskt att få prata med dig.
Tack, tack detsamma. Och tusen tack till dig som har lyssnat. Så att vi ses eller behörs igen om en vecka. Ha det bäst så länge.